Herre, vi ger dig dessa gåvor och vi ber om din välsignelse över dem. Vi ber om välsignelse för varje glad givare. Vi ber om välsignelse för varje människa som på något vis vill ge tillbaka till ditt rike och har möjlighet att göra så. Tack för att du ser till våra behov, tack för att du ser till våra förmågor, Herre. Tack Herre för att din ande finns här mitt ibland oss. För att verka i våra liv och på våra liv. Vi tackar dig helige ande för att du är verksam här just nu. Tack att du vill göra något i våra liv. Tack för att du vill vidröra oss på ett särskilt sätt. Kom helige ande. Kom och gör ditt verk. Kom och bygg din församling. Fyll oss med din kraft. Fyll oss med din närvaro. Fyll oss med dina förmågor. Fyll oss med din ledning. Tack för att du finns här. I Jesu namn. Amen. Ja, andens gåvor. Jag satte en underrubrik på den bilden. Om den kommer upp. Guds övernaturliga förmåga i oss och genom oss. För det är vad jag tror den andens gåvor handlar om. Att Gud har en övernaturlig förmåga som vill verka i oss och genom oss. Jag tror att om andens gåvor verkligen ska komma till sin rätta i våra liv så behöver vi lära oss att släppa kontrollen. Det är där som vi gärna har kontroll på. Ursäkta, jag ska ta lite vatten. Det som vi gärna vill ha kontroll på, det funkar inte i Guds rike. Det funkar inte när anden kommer. Då måste vi våga släppa taget. För att han ska kunna få utrymme. Det är lite som vi ska se på bilden här. Eller filmsnutten. Jag tror det var rätt mycket fruktan i dessa människor när de hoppar över kanten. Jag tror att det var ganska nervöst. För säkert flera av dem har de aldrig gjort det förr. Att göra något för första gången som handlar om att släppa taget. Så bultar det i hjärtat. Men lägg märke till mannen som är mitt i slutet där. Kör den en gång till. Han har en annan attityd när han slänger sig ut. Såg ni det? Han ser ut att njuta av det. Andens gåvor handlar ju inte bara om att tappa kontrollen och vara livrädd eller nervös för vad Gud tänker att hitta på genom mig just nu. Utan det handlar ju också om att njuta av det Gud vill göra genom mig. Att Gud faktiskt vill använda mig och han tror på mig. Han tror på dig. Han tror på att kunna använda dig. Och det handlar det också om. Och det tycker jag är fascinerat att det är Gud i allt det här. Han håller om mig, han skyddar mig, han går före mig och han vill använda mig precis som han vill. När det handlar om andens gåvor. Tänk att han kan använda mig att få mig att göra saker som jag faktiskt inte kan. Som jag i det naturliga inte har en förmåga att göra. Och så kommer Gud in med sin ande. Och plötsligt gör jag saker som jag inte trodde var möjligt. Och jag tycker det är den bilden vi behöver bära med oss. Det handlar inte om prestation och vad vi klarar av. Det handlar snarare om ju mer avslappnad du är. Ju mer nollställd du är, ju mer kan Gud använda dig. I alla fall upplever jag det så. Som 23-åring så mötte jag uttrycket andens gåvor för första gången på riktigt. Jag befann mig långt iväg. Upp i nordvästra Kenya, ute på landsbygden där jag jobbade som biståndsvolontär. På den tiden så var det populärt med bibelskolor i varenda buske, tänker jag, i Sverige. Överallt ville församlingar ha bibelskolor, lördagsbibelskola, kvällsbibelskola och det var sånt sug efter undervisning på 80-talet när jag befann mig nere i Kenya. Så att folk spelade in det på vad vi då kallar kassettband. Inte alla här som vet vad det är, har jag förstått. Men ni som är lite äldre, ni förstår vad det är. Och man skickade dem runt, överallt, när och fjärran. Och jag fick sådana kassettband ner till mig från vänner som gick dessa bibelskolor. Och någon skickade ett kassettband som hette Andedopet. Och nu satt jag där i mitt lilla hus på prärien i den becksvarta afrikanska landsbygden. Jag hade el från ett bilbatteri som drev en läslampa så jag kunde läsa på kvällen. Och så lyssnade jag fascinerat på den här kassetten. Och undervisningen, det blev så stark när jag fick höra att heliga ande vill komma in i dig. Han vill fylla dig. Han vill ge dig ett dop som du aldrig varit med om tidigare. Så när jag satt och lyssnade tänkte jag, vem kan jag hitta som kan lägga händerna på mig? För det där vill jag ha. För jag förstod att det skulle läggas handpåläggning. I alla fall var det så i den kassetten. Jag tror den heliga ande kan döpa oss på väldigt många olika sätt. Men några månader senare så kom jag hem till Sverige på ett kort besök. Jag kom in i en gudstjänst någonstans uppe i Stockholmstrakten som jag hade aldrig varit innan. Och där kom pastorn och sa, vill du bli döpt i den heliga ande? Kom fram så ska vi be för dig. Och jag tänkte, yes, det här är min tid. Och de bad för mig. Och la händerna på mig och ett tag senare, det hände inte så mycket men jag hörde att det var någonting i mitt böneliv som ändrades. Jag återvände ner till Kenya, till landsbygden. Och första gudstjänsten jag gick på i den lilla landsortskyrkan där de visste att Mats, han sitter längst bak, han är volontär från Sverige, han är blyg, han gör inte mycket väsen av sig. Så låt honom sitta där. Och denna gången sa pastorn, du har ju varit i Sverige. Kom fram och säg någonting, i alla fall en hälsning. Han visste att den hälsningen skulle vara i 30 sekunder. Men när jag gick fram så började jag predika. För första gången i mitt liv. Och det bara brann på insidan. Jag kunde inte hålla tyst. Och pastorerna och församlingen som kände mig, de tappade hakan. Vad har hänt med lille Mats? Och det blev ett sånt sug på insidan. Från att vara den där lågmälde, tyste personen. Min far har varit predikant i många år och det ville jag absolut inte bli. Jag trivdes inte alls här uppe. Jag kunde inte stå här. Jag fick tunghäfta om jag överhuvudtaget kom i närheten av en scen. Och jag hade inget större sug av att vittna heller. Eller läsa Bibeln. Men jag hade en genuin längtan att tjäna Herren. Men hur och på vilket sätt, ja, det visste jag inte. Och så plötsligt hände det här. En viktig andlig dimension. Dopet kom in i mitt liv. Andens gåvor började komma in i funktion i mitt liv. Någonting jag inte trodde fanns. Man kan säga att jag gick på något vis in i en personlighetsförändring. Även om jag var samma gamla Mats så var det ändå någonting så påtagligt som hände. Guds ord blev levande. Jag blev hungrig på att läsa. En ny frimodighet fyllde mitt inre. Och en ny överlåtelse att göra Guds vilja drog i mig på insidan. Guds ande hade börjat ett nytt liv i mitt liv. Och han vet vad han håller på med. Han visste att ska jag kunna använda Mats på något vettigt sätt så måste jag fylla honom med min ande. Det går inte annars. För jag höll nämligen på att plantera träd i Afrika. Och det bygger inte många församlingar när man planterar träd. Så han visste, ska jag hända någonting i Mats liv så behöver han få uppleva den heliga andes dop. I Johannes 14 så säger Jesus så här: jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom för världen ser honom inte. Ni känner honom för han förblir hos er och han ska vara i er. Visst kände jag andens ledning emellanåt redan i tonåren. Starka gudsmöten på läger och regelbundet i ungdomsmöten nere på Åhusgården. På 80-talet var det starka möten som påverkade mig som tonåring oerhört mycket. Men att känslorna skulle övergå till någonting som brann på insidan, det var något helt nytt för mig. Att bli inspirerad i ett möte, fine. Men att det brinner på insidan i vardagen. Att man känner att man blir ledd på ett helt annat sätt. Våga ta steg ut i det okända som man inte hade gjort innan. Ja, det var något nytt för mig. Och när vi blickar tillbaka på Bibelns hela historia så har ju andens gåvor och kraft funnits med i vad jag skulle säga urminnes tider. Vi har läst om Moses som fick uppdraget att leda folket, Israels folk, ut ur Egypten. Han fick en stav i sin hand. Han delar Röda havet så att folket kan gå torrskodda igenom in i löfteslandet. Det var bara ett problem. Han fick inte det sista i det. Han fegade ur när han skulle leda folket ut in i löfteslandet. Gud fick resa upp Josua istället. Men det fanns en tydlig kraft i Moses liv som inte fanns där innan han fick uppdraget att leda folket ut ur Egypten. Elia utmanade 400 Baalsprofeter med övernaturliga kraftgärningar som fick den fullständigt på fall. Bara för att några dagar senare fly och gömma sig under en ginstbuske full av självömkan. Vad hade hänt i honom? David, fylld med övernaturlig styrka och mod, så slår han Goliat för att senare bli smord till kung. Men när man läser vidare i hans liv så begår han äktenskapsbrott och han orsakar en annan mans död. Men han blev upprättad igen. Skriver ett otal sånger, böner och hyllningar till Gud som inspirerar miljontals människor över hela världen fortfarande idag. När vi kommer in i Nya testamentet, Petrus och Johannes som omnämns som olärda, enkla fiskare. Rest upp en lamman för folkskarorna. Som resultat så blev de arresterade och stoppade. Eller försöka att stoppas. Men de fyllda med frimodighet säger de: vi kan inte sluta predika om det vi har sett och hört. Ett otroligt mod. Kraftgärningar. Ändå dröjer det inte så länge. Eller rättare sagt, inte långt innan så var det just Petrus som förnekade Jesus flera gånger och säger: honom känner jag inte. Senare i evangelierna så läser vi om Jesus som sänder upp en grupp, som sänder ut grupper av lärjungar. Nästan hela tiden pågår det någonting där Jesus sänder ut människor. Ett tillfälle sände han ut 70 personer, två och två, för att predika och betjäna människor. Och han utmanar dem i Lukas 10. Bota de sjuka och säg till folket, Guds rike är nära. Och Lukas fortsätter beskriva händelsen så här i vers 17. De 70 kom glada tillbaka och berättade, Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Vad är det vi ser och vad vi läser om i historien i Bibeln? Människor som har blivit använda av Gud på mäktiga sätt. Men också människor trots det som också har misslyckats i sina liv. Är gåvorna i funktion ett bevis på hur duktiga och perfekta vi är? Är det så, tror ni? Får vi höra några svar? Nej. Tror ni förlåtelsen och nåden var lika viktig för dessa gudsmän som den är för oss idag? Ja. Närheten till Gud då var lika viktig för att andens frukter och andens gåvor skulle fungera. Jag tror inte det finns någon genväg. Jag tror den enda som hade en gräddfil när det gällde andens kraft och gåvor så var det Jesus själv. Jag tror inte vi har någon annan gräddfil än för Jesus. Det handlar om att hålla sig nära Gud. Gå med honom, känna hans pulsslag. Tänka hans tankar, se med hans blick. Bli vidrörd av hans hjärta. Och dessa berättelser som vi läser i Bibeln, som är så kända för oss, ger oss glimtar av vad vi kan förvänta oss av andens gåvor i funktion. Vi ska läsa lite ur de kapitlerna som det står väldigt mycket om andens gåvor. Jag ska gå till första Korintherbrevet 12. Jag kommer inte att stanna så mycket i hela de här kapitlet, för det är väldigt mycket introduktioner och instruktioner. Hur vi ska bete oss i församlingen när det gäller gåvorna. Men jag tar igenom några saker. I första Korintherbrevet 12 kan du ta fram. Så läser jag vers 4 till vers 11. Och jag läser ur levande Bibeln. Nu ger Gud oss många olika slags gåvor. Men det är samma heliga ande som är källan till dem allesammans. Det finns olika sätt att tjäna Gud på. Men det är samma Herre vi tjänar. Gud kan arbeta på många sätt i våra liv. Men det är samma Gud som verkar i och genom alla som tillhör honom. I var och en visar sig den heliga ande så att den blir till nytta för hela församlingen. Till en person ger anden gåvan att visa råd. En annan får förmågan att äga speciell insikt. Och detta kommer från samma ande. Han ger tro till en och gåvan att bota sjuka till en annan. Han ger kraft att göra under till några och till andra kraft att profetera. Han ger någon förmågan att skilja mellan andar. Ytterligare någon kan tala på språk som man aldrig har lärt sig. Medan andra som inte heller kan språket får förmågan att förstå vad som sägs. Det är samma enda helige ande som ger alla dessa gåvor till var och en som han vill. Och i kapitel 14. Jag kan gå vidare där. Där, tack. Där ger Paulus instruktioner till församlingen. Från vers 1. Låt kärleken vara ert främsta mål. Men be om de speciella gåvor som den heliga ande ger. Och särskilt om gåvan att profetera. Om din gåva är att tala i tungor, det vill säga att tala på ett språk som du inte har lärt dig, så talar du till Gud och inte till människor. Eftersom de inte kan förstå dig. Du talar genom andens kraft, men allt du säger är en hemlighet. Men den som profeterar förkunnar Guds budskap. Han hjälper andra att växa i Herren och uppmuntra och trösta dem. En person som talar i tungor får alltså själv hjälp till att växa i anden. Men den som profeterar kommer med budskap från Gud och bygger upp hela församlingen. Det här med tungotal, att tala ett språk man inte förstår. När jag promenerade hit till kyrkan i morse så tänkte jag ska ta vara på tiden och be. Jag hade så svårt att formulera vad skulle jag be för. Så jag gick och bad i tungor för mig själv. Och kände hur sinnet kunde koppla av. Men anden och hjärtat i mig kunde hämta kraft. För många år sedan befann jag mig nere i Israel på en guidad tur med en grupp bibelskoleelever. Vi åkte i bussar till olika ställen som var speciella. Och varje morgon när vi gick på bussen så hade vi en kort bönestund på bussen. Och vi bad. En del bad i tungor och en del bad i förståndet som det uttrycks i Bibeln. Och guiden var en svensk judinna. Hon frågade oss efter en av de här bönestunderna. Varför ber ni på gammal hebreiska? Var har ni lärt er det någonstans? Och jag blev fascinerad. Jaha, en del av oss ber på gammal hebreiska. Hon kände igen det. För henne kanske det var ett tecken. Att här pågår något som hon inte riktigt fullt förstod, men hon såg tecknet på det. För mig tog jag det som en uppmuntran. Att det finns ett bönespråk jag inte förstår, men det finns ett syfte med det. Paulus säger lite senare i samma kapitel: jag tackar Gud för jag talar tungor mer än någon av er. I vers 18. Men i den offentliga gudstjänsten talar jag hellre fem ord som människor kan förstå. Just i första Korintherbrevet 14 så hittar vi väldigt mycket instruktioner på församlingen. Och i vers 12 säger han: eftersom ni är så ivriga att få den heliga andens gåvor, så be honom om det bästa. Det som kan bli till verklig hjälp för hela församlingen. Det är en av nyckelverserna där det handlar om andens gåvor. Att bygga upp församlingen på det sätt Gud kan använda dig och mig på olika sätt. Gåvornas funktioner eller gåvornas främsta syfte, som jag förstår det, det är att förmanifestera Guds längtan av att hela, trösta, hjälpa, upprätta, uppmuntra och bygga upp församlingen och människor som vi möter. Det är syftet med det. Det handlar inte om mig. Det handlar inte om att jag ska synas. Det handlar om vad Gud vill göra. Och när man läser de här kapitlerna och ytterligare några som handlar om andens gåvor, så ser man ungefär, man finner ungefär ett 20-tal olika gåvor som finns omnämnda i referenser till andens eller nådegåvorna. Och när jag tänker på allt detta som beskrivs i de här kapitlerna, så tänker jag: Vilken otrolig verktygslåda med gudomlig kraft och övernaturlig förmåga som ställs till vårt förfogande för att betjäna varandra och Guds rike. Vilken verktygslåda vi har fått. Det är helt underbart att kunna öppna den och veta, oavsett vilken situation jag befinner mig, så kommer Gud att använda mig för hans syfte. Och han kommer aldrig tillåta mig att begränsa det han vill göra. Så länge jag är öppen för honom. I första Petrus brev 4 så uppmanar Petrus oss att vara som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd, ska ni tjäna varandra, var och en med den nådegåva han fått. Här kan man få intrycket att vi i alla fall har fått minst en gåva. Kanske många, kanske flera. Jag tror de lärde att tvista lite här. Har vi fått en gåva hela livet? Eller är det så att den heliga ande använder oss med olika gåvor beroende på situationen? Främst fastnar jag för vad Petrus skriver. Den som talar ska tala Guds ord. Den som tjänar ska tjäna med den kraft som Gud ger. Och detta för att Gud i allt ska bli ärad genom Jesus Kristus. Där har vi en viss riktlinje i det här. Ramarna för hur gåvorna fungerar. Och andens gåvor verkar alltid i enlighet med Guds ord. Aldrig i motsatsförhållande. Andens kraft och förmåga förlitar sig inte på vår prestation eller vältalighet. Och Gud blir alltid ärad när gåvorna är i funktion. Petrus säger också att vi ska vara goda förvaltare av den gåvan vi har fått. Hur är man en god förvaltare? När jag och min hustru återvände till missionsfältet i södra Afrika på 90-talet för att tjäna tillsammans främst i församlingar, då var det inte att plantera träd, utan det var främst att och tjäna i många olika församlingar. Så hamnar jag i en situation ganska intensivt under 7 år. Där jag predikade och undervisade i väldigt många sammanhang. Och när jag började räkna efter så såg jag att i genomsnitt var det mellan 5-8 gånger i veckan. Och ibland så när jag försökte sätta mig och förbereda mig så kunde jag inte det. Så jag sa, vad ska jag säga när gudstjänsten kommer eller när bibelstudiet kommer? Och jag lärde mig att bara lyssna in när den heliga ande ledde. Ibland kunde jag komma upp till talarstolen och jag hade inte en susning vad jag skulle säga. Och när jag stod där uppe så kom hela predikan. Och jag lärde mig att hänga på vad den heliga ande ville göra. Jag såg att här var någonting han använde som jag inte kunde kontrollera. Och det utvecklades kanske, kunde jag säga, till någonting ganska självklart. Att bara hänga på. Jag såg att gåvorna växte när de var aktiva i funktion. Tron växer, förväntan växer och Guds sätt att använda mig och dig växer när vi ställer oss till förfogande. Under den tiden fick jag erfara att det kändes inte som det var någon begränsning hur mycket den heliga ande ville använda någon som var tillgänglig. Och jag såg samma mönster i andra gåvor som blev verksamma under den perioden i mitt liv. Och egentligen skulle jag nog säga att det handlar inte så mycket om vilka gåvor som är i funktion. Men att vi gensvarar till anden när han vill använda oss. Så blir det vad det blir. Anden verkar och vi hänger på. Men Petrus säger, var goda förvaltare. Och jag ska ärligt säga att jag har inte varit en jättebra förvaltare de sista åren av de gåvorna som har varit i funktion i mitt liv. Vardagslivet har tagit över. Vardagen, arbete, det privata, mycket av frimodigheten har kommit i skymundan. Paulus säger, det jag vill göra, det gör jag inte. Och jag kan mycket väl identifiera mig där. Tiden räcker inte till. Bara denna predikan började jag med i september. Jämfört med när jag var i Afrika och gjorde 8 predikningar per vecka. Då förstår ni skillnaden. Och så händer det när gåvan inte används flitigt. Det är inte fel på andens gåvor eller på Gud. Det är fel på mig, för att det är jag som inte håller igång och lyssnar. Och jag kanske likväl som andra kämpar med att bromsa mitt vardagsliv. Hitta en plats där anden mer och mer kan använda mig igen. Jag är inte där ännu. Det är en kamp som jag får ha. Paulus säger till Timoteus, därför påminner jag dig om att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning. Och i Efesebrevet 5:18 så säger han, låt er fyllas av anden. Tydligen hade gåvorna svalnat hos både Timoteus och församlingen i Efesus. Och anden vill uppfylla oss igen och igen när de svalnar. Det finns alltid en väg tillbaka. Kanske idag är ett tillfälle för dig att känna, jag vill hitta tillbaks dit Gud använde mig för länge sedan. Eller du kanske säger, idag vill jag hungra och törsta ännu mer efter gåvorna. Ja, vi befinner oss på så många olika platser i livet. Hur ser gåvorna i funktion ut i ditt liv idag, i vardagen? Kanske bär du på gåvan att vara en förebedjare eller kallelsen att vara en förebedjare. Du kanske inte syns på estraden eller ens på bönesamlingen. Kanske är du inte den som ber högt när det ges tillfälle. Men du ber ändå nästan hela tiden. Du vaknar på morgonen och du tänker på dagen som ligger framför. Och en bön formas i ditt hjärta. Du läser nyheterna och artiklar i tidningen som fångar ditt intresse. Och du börjar be ditt inre för det du har läst. Och så fortsätter dagen med böner för nära och kära, för församling och samhälle där du bor. Du ber för dem du träffar under dagen. Kanske det är en kollega som uttrycker någonting på jobbet. Att ha en gåva som förebedjare, det är en gåva där bönen aldrig upphör, men den syns kanske inte här inne. När bönelivet utvecklas och går vidare så börjar kraften i bönen ta större form. Du bara vet att den där bönen som du har i hjärtat håller på att besvaras. Finns det motstånd på vägen så blir det en förstärkt eld i ditt inre. Det är inte svårt att be, det är snarare svårt att låta bli att be. Du formligen drar ner bönesvaret från himlen. Har du varit med om det någon gång? Trons gåva är funktion som förebedjare. Du bara vet det här kommer att ske därför att du ber. En visshet om det man hoppas, säger Hebreerbrevet 11:1. Jag befinner mig i det lilla missionskapellet. Det är kvällsmöte. Byns troende har samlats. Bön pågår. En röst hörs tydligen från några bänkar framför mig. En vacker bön bes ut på ett bönespråk jag inte förstår. det vi kallar tungotal. Jag känner igen personen, en bekant från pingstkyrkan i närheten. Det blir tyst en stund. Det hörs en mjuk röst från bänken bakom mig. Jag känner igen personen, en pensionerad EFS-pastor på besök. Ord av uppmuntran och tröst uttalas till hela församlingen genom honom. Det är fantastiskt att se hur vackert det blir när Gud använder en person till att uttala en bön vi inte förstår. Men samtidigt en annan att uttala ett profetiskt budskap eller en uttydning. Det är fantastiskt att se när Gud använder hela sin församling, hela sin kyrka till att styrka varandra oavsett vår bakgrund. Men att vara lyhörd för gåvorna, även här inne, det är fantastiskt att se, och vi har dem här. Jag tror det viktigaste är bara att vi ser att Guds ande vill uppmuntra oss till en vacker harmoni. Bejaka det som finns på din insida. Låt det komma fram till uppmuntran för varandra. Guds ande längtar efter att få använda oss ännu mer. Herre, du ser oss var och en. Du ser vad som pågår i våra hjärtan, Herre. Helige Ande, tala till oss och verksam i oss här idag. Vill du uttrycka en särskilt budskap, så ske din vilja här och nu. Använd dina tjänare och tjänarinnor. Tack för att du talar genom oss. Tack för att du verkar på oss. Är det någon som känner att de har ett ord till oss av uppmuntran, så kom fram och ta mikrofonen. Tack, Helige Ande. Tack, Helige Ande. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Helige Ande. Kom och tala till oss. Kom och verka på våra hjärtan. Tala till oss. Tack, Helige Ande. Tack, Jesus. Jag känner att det är någon som har ett budskap till oss här. Någon som har ett budskap av tröst. kan sjunga solosången, så är vi lyhörda för vad Gud vill säga till oss mer.
Kom, har du hört att du är älskad? Kom, vet du om att du är han? Det som varit får du lämna. Kom, vet du om att du är här?